Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När det är en schysst och bra kollega eller kanske en chef som vi verkligen ser upp till, och så är det prick där som den där sura, sura lilla kommentaren kommer. Eller det där, gud jag bara måste få känna på ditt hår.
Hur fan hanterar man de här känslorna? För att just nu beskriver du vad jag har upplevt många gånger. Mm. Och jag kan räkna minst 5 personer som går igenom precis det där just nu.
Mm. Och då tänker jag så här, tricket...
Vad är svaret?
Ja, men så här, tricket tänker jag är att...
Välkomna till Checkpoint, avsnitt 21!
Yay!
Yay! Och vi är tillbaka här i vårt mysiga poddrum med en tidigare gäst. Välkommen tillbaka, Hanna Wallensten!
Tack!
Den är alltså back by popular demand.
Ja, verkligen. Gud.
Minst sagt.
Äsch, ni smickrar!
Vi satt ju här innan och fick frågan av vårt härliga team här på Cast att så här, inte det här typ det mest populära avsnittet? Vi bara, jo. Det har varit en enorm respons på vårt avsnitt med dig om minoritetsstress.
Jag blir alldeles generad. Alltså, jag dyrkar ju er podd.
Nej, men, oh my god!
Så där kan vi liksom sitta här och bara mysa lite.
Men det var jätteuppskattat. Alltså. Det var folk som hörde av sig på DM. Och... Ja.
Bekanta som ringde också. Som var bara så här... Gud, jag förstår mig bättre. Jag förstår saker och ting jag har gått igenom. Jag ser saker på typ med andra ögon. Och det, alltså för mig var ju avsnittet terapi rakt igenom. Men att få den responsen från andra har ju bara varit så här... Jo, vi är inte ensamma.
Nej, alltså jag blev väldigt nervös inför att vi spelade ju in det avsnittet en tid innan. Så jag var ju nervös för att vi öppnade ju upp oss. Eller jag bröt ju ihop och grejer. Men, så det var ju nervös för det. Men delvis har det varit väldigt fint att det är väldigt många som har sagt att de har använt avsnittet i... Men nästan så här utbildande. Både för sig själva, att de har lyssnat på det flera gånger för att liksom, det ska sjunka in. Jag vet många som har sagt att de har skickat det till sina chefer. Att så här, jag skulle vilja att du lyssnar på det här avsnittet, för det beskriver mycket av det jag upplever. Jag har en vän som berättade för mig att de skickar avsnittet till sin psykolog. Och sa, jag skulle vilja att du lyssnar på det här avsnittet. Alltså så här, någonstans jag bara, men gud, det är helt sjukt. Ja. Vad är det vi har skapat här?
Men det är väldigt spännande därför att jag gick från den inspelningen, så gick jag hem och bara, jag tror att jag har varit med om någonting helt... speciellt. Jag var väldigt uppfylld efter vårt samtal. Mm. Och så skulle jag försöka förklara vad var det som var så speciellt. Mm. Och så har jag har tänkt på det så många gånger. Vad var det som var så speciellt? Och jag tänker att det är någonting när vi får möjlighet att samlas. Några personer som delar erfarenheter av möten med samhället. Mm. Och känna oss trygga med att vi kan, här kan vi tänka, klura, bolla, fundera kring hur blir det för mig? Vad handlar om mig, Hanna? Vad ligger liksom på Hanna-kontot? Mm. Vad ligger på samhällskontot? Mm. Det här är någonting som fler än jag upplever och möter i samhället. Mm. Kanske kan få skratta åt eländet, gråta åt eländet och känna oss trygga med att det är ingen som är här för att döma oss. Det kanske inte är i andra sammanhang heller, men vi har inte samma känsla av säkerhet. Mm. Det finns en större känsla liksom. Och det är också därför jag brukar prata om att det är så viktigt att hitta de där forumen där vi får prata med varandra och, och så. Men sen så det som jag också tycker är så häftigt, som jag liksom var uppfylld av efter att vi hade spelat in det här och som gör att jag liksom bara återvänder till er podd om och om igen, är ju att ni ger ju liksom möjlighet för den som inte får vara med just här att tjuvlyssna.
Du har ju tillsammans med några andra lanserat en ny tjänst egentligen där ni utbildar ledare om det här ämnet.
Ja.
Kan inte du berätta?
Alltså jag jublade när jag såg det på LinkedIn. Jag var så här.
Ja.
Ja, nej men det gör jag gärna. Det är jag och så är det en kvinna som heter Anna Adenji och sen så är det en kvinna som heter Frida Sandegård. Det vi vill framförallt göra med den här utbildningen det är att ge ledare, personer som liksom möter medarbetare, liksom kanske sitter i ledningar och så vidare. Lite grundläggande övning och kunskap kring att leda för jämlikhet. Mm. Och att få göra det på flera olika nivåer. För det här är liksom någonting som vi ser som väldigt centralt i det här arbetet. Att vi behöver jobba på flera nivåer samtidigt. Det finns liksom en strukturell nivå på organisationsnivå som handlar om liksom vad vi har för policies, vad vi liksom arbetar med för aktiva åtgärder för lika behandling, hur vi tänker, vad vi har för grundläggande värderingar. Och sen finns det en gruppnivå som handlar mycket om hur är vi mot varandra? Hur skapar vi ett vettigt arbetsklimat? Hur ser vardagen ut? Vardagliga interaktioner? Och sen finns det en individuell nivå som handlar om liksom, hur ser det ut för varje enskild medarbetare? Hur blir det för den som själv känner sig utsatt? Hur blir det för den som står bredvid och tänker undrar om det där blev dåligt för min kollega? Och hur blir det för den som kanske också blir anklagad för att ha gjort något klumpigt, klantigt, elakt, fult? Mm. Och hur kan vi arbeta med det?
Helt fantastiskt.
I love it. Jättebra. Jag tror att det
superviktigt
behövs.
Gud, ja, det behövs.
Ja, men det är väldigt roligt.
Ja, men jag tänker, gud vad viktigt. För att när vi diskuterar, ett av de sakerna som också varit väldigt tydligt för mig är att minoritetstress också handlar väldigt mycket om att det är socialt baserat. Det som också slog mig, det var så, men stress kan nog alla känna.
Mm.
Men jag kan bli lite mindre stressad om jag också gör en viss uppgift där jag känner så att nu kan jag lämna, kan jag gå därifrån. Men jag kommer fortfarande vara lika stressad om jag, låt oss säga, nu är jag svart. Att få ett visst bemötande på en arbetsplats. Med största sannolikhet kommer det också påverka min tolkning kring okej, vart andra ställe kommer jag få det här?
Mm.
Banken, sjukvården, kontakt med polisen. Så tänker jag lite grann.
Verkligen, det är ju det som är så jobbigt med minoritetsstress. Att det är ju inte så att det bara är när jag är på arbetsplatsen. Jag brukar göra jämförelsen med ålder. Ni vet när man kommer in på en fest eller på en ny arbetsplats så bara, oops, alla här inne är 10 år äldre än jag.
Mm.
Så kanske jag känner mig väldigt liten.
Mm.
Och vad händer med mig? Vad börjar jag göra då för någonting? Och tror jag att jag behöver försöka verka lite vuxen här?
Ja.
Eller så är jag på en arbetsplats eller en fest och så upptäcker jag att alla är 10 år yngre än jag. Och bara, oj, jag kan vara jätteungdomlig.
Mm.
Och så tycker alla att man är jättepinsam.
Mm.
Men det där är ju ett tillstånd som går över i samma ögonblick som jag lämnar festen eller arbetsplatsen och går ut i övriga livet. Och det finns massor med människor som är i min ålder.
Precis.
Medan att ha en en hudfärg som avviker från normen och som, alltså det som ju är med minoritetsstress är ju också att, att det är en social identitet som det finns negativa precis. Förväntningar kring. Så mm. att till exempel vara homosexuell eller att ha en funktionsvariation eller så. Så när jag, det har jag med mig hela tiden.
Mm.
Det är ingenting jag kan sluta vara eller mm. undvika att vara. Mm. Inget jag vill sluta vara heller mm. för den delen. Så det är den stora, stora skillnaden. Och det är det som gör att vi har det här med oss hela tiden. Och det är det som gör att när en arbetsgivare eller våra kollegor tycker så här, men vad, måste du vara så känslig? Mm. Eller liksom, vad du hakar upp dig? Ja, men det är klart, för dem så har det kanske varit 2-3 tillfällen på en arbetsplats. Mm. Hur farligt kan det vara? De har inte varit med oss ända sedan förskolan, skolan, mm. Första praktikplatsen, första dejten mm. och så vidare och så vidare. Första inflytten med nya grannar, nya kollegor på jobb A, B, C. De har inte varit med på alla de här tillfällena när vi har mött de här negativa förväntningarna mm. tidigare. Som gör att vår liksom ork och tolerans kanske inte är så hög.
Mm.
Sen är det inte alla som hör till en minoritetsgrupp eller liksom en socialt stigmatiserad grupp som möter negativa förväntningar så ofta och så mycket. Och då är det klart att då kanske jag inte upplever minoritetsstress heller.
Nej, det är ju väldigt många, eller många, det är många vänner med asiatiskt ursprung där vi pratat om innan också som har nämnt hur det för de veckorna trappats upp sen pandemin började i form av liksom, men så här, ska man säga, trakasserier eller generell negativ behandling mm. i vardagliga situationer där men så här, en berättar att han skulle in till banken och så bara stänger de och låser och bara not open for you. Alltså liksom såna, alltså så här, i ditt vardagliga liv att bli bemött så helt plötsligt också kan ju verkligen, eller det gör ju att många verkligen bryter ihop för att det blir en chock till systemet. Mm. Det är klart att man kanske har fått en del, men att det eskalerar så fort över i princip en natt är ju helt sinnessjukt. Någonting som jag verkligen har tänkt på sen vårt förra samtal, delvis ja, men så här, uppenbarelsen om att det jag upplever är minoritetsstress, men också hur jag hanterar och kanske hur jag bemöter det, eller liksom, delvis det, men också att jag kan se den hos andra. Jag kan se den hos andra och när den kryper in ganska snabbt. Eller så här, även i en interaktion med personer jag inte känner, som inte är vita, så kan jag direkt så här, oh shit. Ta ett djupt andetag, bror. Du kommer klara det här. Nej, men så här, det, ja, det är
Gud, jag behövde den där innan jag blev sjukskriven.
Nej, men att så här, I don't know. Jag bara, oj, vänta. Jag ser dig.
Mm.
Du är inte ensam.
Mm.
Ja, men precis. För vad gör du då? Liksom, har du haft någon sån situation där du har tänkt så här, ajajaj, det här är liksom ett syskon som lider. Där du har valt att agera annorlunda än tidigare.
Jo, men jo, det var ju väldigt, väldigt tydligt med din situation. Mm. Det var det verkligen. Och, nej, men det är tungt att se. Alltså tungt delvis för att jag återigen är medveten om mina privilegier och att jag inte får, alltså jag kan inte förstå helheten på samma sätt. Men också att jag hade möjligheten att liksom moonwalka ut och ta mig ur min egen situation där jag kände så. Men så det, ja, det är också tufft att se någon annan. Eller framförallt när jag föreläser mycket så får jag frågan från folk som lyssnar som är minoriteter. Hur ska jag bemöta det? Alltså bara så här, hur tycker du att jag ska bemöta det? Och jag bara... det är ju jätteindividuellt. Alltså vissa dagar vill jag ju slå någon på käften. Och andra dagar så gråter man, andra dagar gör man ingenting. Alltså det är ju så otroligt individuellt. Så att det blir också så här, jag har inget svar på det.
Det jag känner, eller det som har blivit allt viktigare för mig nu, det är att verkligen vara i tune med det man känner och inte försöka trycka undan det. För att jag fick ju lära mig det på det jobbiga sättet, att när man försöker trycka undan det, så med allt annat som pågår i livet, arbetsplatsen, stress och så, alltså stressrelaterat, så blir det här en extra grej som gjorde att jag tidigare väldigt, alltså under en kort tid blev väldigt utmattad för att det var så himla mycket som pågick, och de här känslorna kunde jag inte heller trycka undan längre. Nu var jag så här tvungen att bemöta det. Och med den nya kunskapen som jag hade fått så kände jag att okay, nu är det tid att jag verkligen bearbetar det här. Men jag var inte beredd på att det skulle komma så mycket på en gång. Samtidigt som man under en pandemi jobbar hemifrån och det är påfrestande. Och att man också jobbar för den delen, är mamma och så vidare. Och jag blev sjukskriven. Men som tur är mår jag ju bättre nu. Jag är ju på bättringsvägen. Och jag märker så här att jag har gjort mig själv en väldigt stor tjänst att packa upp allt det här nu. För nu känns det som att mitt bagage, det är inte tomt, men det är sorterat. Och det är inte en massa röra där i.
Och det är så fint att höra. Jag tänker att det handlar jättemycket om att just kunna vara in tune med att liksom tillåta sig att, ja men okej, vad är det jag känner här? Istället för att liksom lägga locket på och försöka hålla undan och inte känna att nu blev jag sårad, nu blev jag arg. Vad jobb, alltså, för det handlar ju väldigt mycket om att vi ofta har väldigt blandade känslor. Så här, om vi har en kollega som är liksom en riktig jubelidiot som springer runt och bara säger riktigt dumma, korkade, elaka saker hela tiden. Det är inte så jobbigt för oss. Alltså det är jobbigt, det är inget trevligt. Men det är inte så, liksom, för vårt inre är det inte så komplicerat. För det är så här, det här är en jubelidiot. Vilket rötägg! Tack och hej! Det bekommer oss inte på samma sätt som när det är en schysst och bra kollega eller kanske en chef som vi verkligen ser upp till och som vi tycker är liksom lite märkvärdig. Eller vi är på den där faktiska drömarbetsplatsen som jag har liksom, som jag har önskat att jag skulle få. Och nu är jag här. Och så är det prick där. Eller från just den personen som den där sura, sura lilla kommentaren kommer. Eller det där förflugna, men gud, jag bara måste få känna på ditt hår. Och så bara gick ögonblicket så fort. Då blir det mycket jobbigare för oss att förhålla oss till. För då både gillar vi och är ledsna och är arga och kanske känner lite förakt. Och det är en massa känslor som ska liksom hålla på och bubbla runt. Och då är det så lätt att vi lägger på det där locket och bara, jag hör nog inte det där.
Hur fan hanterar man de här känslorna? För att just nu beskriver du vad jag har upplevt många gånger. Och jag kan räkna minst 5 personer som går igenom precis det där just nu.
Och då tänker jag så här, tricket.
Vad är svaret?
Ja men så här, tricket. Tricket tänker jag är att just känna igen att det är blandade känslor jag känner. Och att stå ut med det. Att liksom säga sig själv så här, jo, vad surt att den här kommentaren kom just från den här personen. Det gör både ont och gör mig ledsen. Och det händer så mycket inombords just nu. Jag vet att det är så. Istället för att tänka det var säkert bara något, eller jag vet inte, jag tror inte att det spelar så stor roll, utan att jag liksom tillåter mig själv åtminstone att bara och så får jag ju kanske då lite beroende på hur lätt jag har för att stå ut med mina egna blandade känslor. Om jag är lite så här rookie på att hålla på med det, då kanske jag behöver gå på toa precis just då.
Och eller liksom, i skogen
gå,
och
ja, eller gå liksom undan en liten stund, bara ha ett litet känsloögonblick. Men ju mer jag övar mig på att känna igen och acceptera att så här, okej, så här känns det i mig. Desto lättare kommer det vara för mig att också, när jag har tillåtit mig att känna det, också använda mitt intellekt och bara jag fattar ju att inte Eva-Lotta menade att vara elak just nu. Även om det så, att jag tillåter alltihopa liksom att få vara där, då kan jag ju också fatta ett beslut om, hur vill jag agera nu då? Vill jag ta det här med Eva-Lotta nu, eller ska jag spara det och ta det med henne separat vid ett annat tillfälle? Eller ska jag låta det här passera? Det här är absolut inte läge. Vi sitter ju på en anställningsintervju trots allt. Det finns ju massor med olika situationer. Och om jag nu bestämmer mig för att nej, men jag tar inte det här nu, Eller det kanske till och med är så här att jag hinner inte ens känna vad det är som händer. Mm. Utan jag kommer inte på det förrän efteråt.
Mm.
Att jag vänder mig till någon jag har förtroende för efteråt och säger, alltså, grejen är så här. Det här hände idag. Och jag sa inget, jag gjorde inget. Men jag kände så här. Så att jag liksom inte blir, att det inte blir att jag går och bär på en massa geggamoja.
Mm.
Som jag aldrig får validerat. Sen behöver man kanske inte springa med exakt varenda grej hela tiden. Men när vi känner så här, det här liksom ligger lite med mig. Eller den här situationen kommer tillbaka i mina tankar om och om igen. Mm. Eller jag vet att den här gjorde ont. Den gjorde jätteont. Jag är så arg. Och det fanns ingenstans jag kunde prata om det. Mm. Eller det fanns inget sätt för mig att liksom uttrycka att det där du sa, det blev jättesårande för mig. Att jag pratar med någon som kan säga, fuck, jag fattar, det där var inte kul.
Mm.
Jag är så ledsen att du behövde höra. Och här kan ju vem som helst vara en bra vän. En god kollega som lyssnar och säger, jag hör vad du säger. Och, jag är så ledsen att du behövde vara. Och hur skulle du vilja gå vidare med det här? Är det något du vill gå vidare med? Hur skulle du kunna göra om det hamnar i en liknande situation en annan gång? Så att vi också får fundera så här, hur skulle jag kunna göra? Och då kan vi också så här, okej, nu vet jag. Nästa gång, då ska jag säga, hur menar du nu? Och sen är det ju liksom hem och träna liksom. Sen får man träna när man cyklar till jobbet eller kör bil till jobbet eller står och väntar på bussen, så bara hur menar du nu? Hur menar du nu? Hur menar du nu? Hur då? Så att vi har övat in, alltså jag menar verkligen på riktigt, öva och sen nästa gång en situation kommer, då prövar vi att säga det.
Vi följer dig, Anna, måste du veta. Du är våran förebild, måste
vi säga. Jag grinar.
För att du sätter fingret och beskriver väldigt mångas upplevelser som inte får ta plats i det offentliga, om jag säger så. Och då tänker jag att någonstans så skaver oss någon annan som säger så här, men vad fan håller du på med?
Nu vet jag inte vad vi pratar om.
Och då tänker jag, var hittar du din återhämtning? Och hur hanterar du? Har du kommit upp så här saker som du känns av? Ja, det var tufft alltså.
Nej, aldrig. Nej, jag skojar.
Superkvinnan.
Så här ska jag säga. Jag peppar, så här långt. Jag förstår att det säkert kan förändras. Men så här långt så har jag varit anmärkningsvärt förskonad. Alltså jag har sluppit väldigt mycket hat. Inte behövt liksom utsättas för hot än. Jag hoppas att det aldrig händer, men det vet man inte. Jag hämtar ju naturligtvis otroligt mycket energi i alla liksom positiva reaktioner jag får. Jag har blivit ganska duktig på att så här, hörde jag någonting positivt där? Så här, samlar och bara, ja, så här, någon säger någonting snällt.
Mm.
Så bara, gud vad härligt, tack!
Men någon säger så, något elakt då?
Ja, då beror det lite granna på. Alltså om någon säger någonting elakt, jag tror, jag kanske är lite yrkesskadad.
Mm.
Så då blir jag så här, jag undrar varför han säger så.
Tänker så här,
den här personen kanske har något eget problem. Kanske inte haft det så lätt. Stackarn. Alltså väldigt nedlåtande, hemskt tråkigt. Nej, men, och ibland så, det är klart att jag måste ju också naturligtvis fråga mig. Ibland så frågar jag mig ju så här, var det jag som uttryckte mig dumt? Gick jag för fort fram här? Och det är ju helt öppen för att det verkligen lätt kan hända. Det jag kanske oroar mig mest för då, det är ju att jag ska råka säga något eller uttrycka mig på ett sätt som blir liksom dumt eller korkat eller elakt. Alltså som uppfattas som elakt utan att det är min avsikt. På ett sätt som gör människor besvikna och ledsna och arga. Och att jag liksom ska råka flasha ut i något större sammanhang och sen kommer det tillbaka liksom. Och det är nog det jag kanske oroar mig mest för att jag skulle råka göra. därför att jag förstår att vi är inte så många som får det här osannolika utrymmet som jag faktiskt har fått på sistone att prata om de här frågorna. Så då känns det som att ja, men jag vill så väldigt gärna göra det bra.
Och det gör du.
Ja, titta där. Nu, jag bara...
Utan tvekan. Nej, men jag vill verkligen säga det också. Att det, jag tror inte du förstår hur mycket det betyder för oss och alla andra att få se dig sitta i Nyhetsmorgon och prata om det här. Berätta om våra upplevelser och, så här, och ta tiden att faktiskt utbilda. Inte bara finnas där för oss. Och alltså, en session med oss, i gruppsession, så har vi liksom, så känner vi att vi har förändrat jättemycket i våra liv. Och jag tror att bara det kommer vara banbrytande för alla de som har sett det eller som hittar till dig på något sätt. Du plogar vägen för
och då,
oss.
Jag har liksom inte riktigt ord för att uttrycka min tacksamhet faktiskt för att ni säger så här. Jag är jätterörd. Men också vill jag då säga så här, svaret, var hittar jag återhämtning? För det är en viktig fråga tycker jag. Som sagt, jag hämtar mycket i liksom den positiva respons jag får. Alltså jag har hållit på med de här sakerna i 20 år, de här frågorna. Och ganska ofta så här, ja nej, men det var en eller ett par som tyckte att det var bra, det var givande. Så, och jag bara, kul, har jag räddat en? Så då är det liksom viktigt för den lilla sjöstjärnan som blev utslängd i havet igen. Det är väl bra, det är bra. Så där. Och sen plötsligt så kommer då det här stora intresset som absolut är kopplat till hela Black Lives Matter-rörelsens liksom, nya luft under vingarna och så vidare. Så det är klart att det ger ju en otrolig känsla och glädje i det. Men sen så, jag har väldigt många terapitimmar, alltså egen terapi i ryggsäcken och går fortfarande i terapi för att liksom hålla mitt förnuft fräscht och liksom inte gegga ihop vad som är liksom mina privata, helt andra angelägenheter och det som är det jag arbetar med eller mina klienters grejer liksom. Det tänker jag, det är jättebra för min mentala hygien. Och sen har jag en fantastisk familj. Jag har fantastiska vänner. När det gäller just minoritetsstressfrågor så är kanske något av det viktigaste jag har. Dels har jag ju en grupp med adopterade från Etiopien, Eritrea. Alltså organisera oss. Jag kan inte nog understryka värdet av att hitta andra med likartade erfarenheter. Men sen så har jag också några ännu närmare vänner som också är liksom POC. Och vi har vår messenger-tråd. Och då kan det ju vara så här att man sitter i något udda sammanhang. Jag håller kanske en föreläsning. Och så kommer den där frågan som man bara... Nej, inte 2021. Jag pallar inte. Och då, i pausen, då kan jag kanske bara skicka ett lite meddelande till dem. Vet ni vad jag fick nu? Jag fick den här. Och bara veta så här att det här kommer att landa i världens mjukaste jord. De kommer att skicka kärlek tillbaka. Och sen kan jag gå vidare.
Det är vår messenger-tråd.
Och då kan jag svara den här människan som ställde den här jättetokiga frågan på ett alldeles liksom, glatt och bekvämt sätt. För att jag är glad och bekväm. För jag har, liksom, jag har systrar som håller min rygg.
Jag tänkte på en annan sak. Nu blir jag bara nyfiken mer och mer när jag hör berätta på ett fantastiskt sätt. Men jag tänker, i vår bransch så kan jag uppleva ibland att alltså, vissa frågor inte tas på största allvar eller investeras i eller ser ingen vinning i det ännu. Men det sker absolut lite förändringar. Då tänker jag att det är inte så länge sedan vi pratade om att det fanns någon, tror jag, som var tvungen att utbilda sin terapeut om minutiestress. Då blir man så här, okej. Det kanske inte var så bra samtal eller utbyte, om man ska säga.
Det som ligger på det stora pluskontot är att jag ser att det kommer väldigt mycket fler personer som är POC, som går på utbildningarna nu, på psykolog- och psykoterapeututbildningarna. Det finns liksom en ung generation som är oerhört medveten, kunnig kring de här frågorna. Och som kommer att rita om kartan, tror jag. Men jag skulle nog tyvärr säga att det där med att undervisa sina terapeuter, det tror jag att väldigt många, ja, BIPOC egentligen, kommer att fortsätta få göra ganska länge till.
Mm.
Och jag är besviken på att jag inte har hört en större efterfrågan från svenska lärosäten om att få hjälp med det här.
Mm.
Att komma igång med att liksom tänka kring det här, reflektera kring det här. Det finns en jättebra forskare som heter Sima Wolgast som finns på Lunds universitet. Hon gör ett strålande arbete där och lyfter in de här frågorna på deras psykologprogram.
Mm.
Men det är ju på ett lärosäte. Mm. Och om jag misstar mig här, så snälla, hör av er till mig. Berätta var det finns. För jag får förfrågningar från framförallt klienter som, och även till viss del vårdpersonal, som vill ha hjälp med det här.
Mm.
Så jag skulle verkligen önska att det fanns en större efterfrågan från... Mm. Från våra kårer. Från de som där... inte själva delar erfarenheten.
Men det är bra att du
det där
säger
är veckans check yourself.
Ja.
Utan tvekan.
Det är jättebra, för att för inte så länge sedan heller diskuterade vi här att det fanns några unga läkare som lyfte frågan kring hur vissa institutioner inte tog med andra typer av kroppar i sina utbildningar för att kunna identifiera vissa typer av till exempel hudsjukdomar och så vidare. Precis. Så att det är nog jättebra att...
Läkarna har gjort ett alldeles utmärkt upprop nyligen.
Mm.
Där de både synliggör den rasism som de själva möter från kollegor. Men också som man möter då från patienter. Min tolkning av liksom situationen just nu är att det har kommit en del studier. Det kom en studie, en avhandling om läkarstudenterna och rasism och sexism på läkarprogram. Och det har också kommit lite studier om rasism som både som läkare själva möter i vården, men också som patienter möter. Vi har inte sett samma typ av studier kring i en svensk kontext kring att gå i terapi. Och jag tror att det också är därför som de flesta upplever nog inte att det finns ett så stort problem. Alltså det är, så att det är lite ond cirkel så här, eftersom det inte pratas om så kanske det inte finns. Och min erfarenhet är att den som söker terapi generellt och inte känner sig förstådd, den kommer inte gå tillbaka bara, men snälla, kan du inte förstå mig lite bättre?
Nej.
Det orkar vi inte när vi mår psykiskt dåligt.
Nej.
Mår vi fysiskt dåligt, då kanske vi går till en annan läkare och till en tredje läkare.
Ja, för du vill ju ha ett gips på armen.
Liksom. Vi vill ha ett gips på armen, precis. Medan när vi mår psykiskt dåligt, då är risken väldigt stor att vi istället går hem, fortsätter skära oss i armarna eller dricka för mycket, spela för mycket och så vidare.
Tror du, Hanna, att det finns en yrkesstolthet? Alltså det tycker jag också är väldigt, alltså väldigt vanligt just i reklam- och kommunikationsbranschen, att de som har jobbat i och verkat i den väldigt länge anser sig vara så pass seniora och veta bäst, så att det finns liksom inget riktigt nytt att lära sig.
Och Hanna försöker hålla sig för skratt.
Ja, men det, så jag försöker liksom dra den parallellen, för att när vi då pratar om mångfald och inkludering, då är mottagandet ibland att säga, men jag har jobbat med det här och kommunikation i 25 år. Tror inte du att efter 10 guldägg att jag vet vad jag håller på med?
Mm.
Det kanske är lite likadant.
Men absolut, och så tror jag det ser ut i de allra flesta branscher.
Mm.
Att liksom, det vet vi också, så att expertis gör ju tyvärr att vi i allmänhet blir liksom så här, lite sämre och sämre.
Ja,
så ju mer jag nördar in på det här minoritetsstressområdet, desto sämre kommer jag förmodligen att bli. Jag tror kanske inom terapeutsvängen, så tror jag att en stor risk är att det blir så här, ja, men liksom, hudfärg, absolut. Men nu jobbar ju vi med insidan, så... Jag tänker kanske inte att det har så stor betydelse. Vi jobbar ju med dina inre föreställningar. Och det tänker jag är en sån här typisk tankevurpa som den kan göra som själv lever med en normativ hudfärg. Därför den behöver inte tänka på hudfärg.
Exakt.
Så att den terapeuten kan sitta inne i sin terapistol och säga så här, ja, men nu, jag förstår att du uppfattar att du möter rasism, men om vi går och tittar lite mer på din exakt, insida, ja. Vad är det som händer inuti dig? Mm. Och så kan vi jobba med den insidan och sen kan vi släppa ut den där patienten och direkt när den ska vidare liksom gå och liksom lägga om sina lån på banken så måste den förhålla sig till att den blir annorlunda bemött än kunden som var precis före. Mm. Det behöver inte den vita terapeuten göra. Nej. Och om den vita terapeuten inte är medveten om att det här är liksom en annan förutsättning, då är det ju väldigt lätt hänt att patienten ifrågasätter att det är ingen idé. Jag tror inte vi kommer att förstå varandra. Så jag tycker det här är svårt att utbilda bort, så att säga. Men jag tänker att ju mer vi får upp de här diskussionerna på agendan i samhället, desto mer kommer ju både reklammakare och terapeuter och banktjänstemän att bli tvungna att tänka kring de här frågorna. Mm. Och det kan jag liksom, apropå det här osannolika året som har gått, så tycker jag att det är verkligen en grej.
Mm.
Att nu står det kristallklart, de här frågorna kommer inte att försvinna.
Och det är så jävla skönt.
För bara ett halvår sedan, då kändes det lite såhär, okej, hörni, vi måste skynda oss, vi måste passa på nu, för nu är det momentum, nu ska vi prata om de här frågorna. Liksom, är det någon som
passa
har något, passa på, passa. Och nu känns det lite så här, all right, poletten har trillat ner, folk fattar, vi behöver börja tänka annorlunda. Vi behöver börja prata om de här sakerna. Vi behöver bryta perspektiv mot varandra. Vi kan ha olika åsikter. Vi kommer att kunna börja prata om det. Vi behöver inte ha liksom pinsamma tystnader. Nej, i fikarummet, exakt. Bara för att liksom de råkade säga rasism på radio. Utan vi kommer att kunna hantera det här.
Mm. Preach.
100% alltså.
Preach. Avslutningsvis, vi har ju börjat kika på våra spelhistorier, eller kolla i våra mobiler, och vad det är vi har på repeat varje vecka.
Hanna, vill du börja?
Jag var så rädd att den här frågan skulle komma!
Okay. Vad har du på repeat?
Nej, men nu är det skämskudde på.
Nej.
Jo.
Varför då?
Du bara, baby
för
shark.
Jag har ingen spellista.
Du har ingen spellista?
Det någon är...
Vad lyssnar det du på? Är,
akut musiktorka i mitt liv. Eftersom jag aldrig lyssnar på musik så måste jag ju tralla själv.
Mm.
Så den låt som liksom har fastnat i mitt huvud som är hela tiden, det är Alicia Keys Falling.
Mm. Ja, men det är...
Oh, den är så bra.
Kan jag liksom komma på mig själv. Jag har liksom funderat så här, varför är det den jag kommer på? Varför är det den jag går och nynnar på hela tiden?
Ja, det är ju en otrolig...
Men den är väldigt härlig.
Den är skitbra.
Vad har du på repeat den här veckan?
Den här veckan. Bruno Mars. Oh. Leave the door open.
Nej, men alltså den är... Alltså, så fort han börjar sjunga... Alltså jag var på hans konsert i Globen. Nej, men alltså, jag gör vad som helst. Jag kommer klä av mig, jag gör vad som helst för den här mannen. Jag lämnar allt och alla. Jag kan flytta vart han vill, alltså det spelar ingen roll. Jag älskar honom så
alltså,
mycket. Det är, när han börjar sjunga, det är otroligt.
Det är silk alltså. I look too good, look too good to be alone. My house clean, my pool warm.
Just shake smooth like a newborn. Nej, den låten
är den låten. Ja,
den är riktigt sexy. Jag har helt en nysläppt låt och som jag verkligen vill uppa också. Den har jag på repeat. Man, oj hjälp. Man med Modo Banja, Inomi och Madi Banja.
Spela.
Den är asfet. Jag beter dig som en man, yeah. Du sa till mig jag brukar vara kall, yeah. Att jag lever på någon kant, yeah. Brukar alltid alla tjafs, yeah. Men jag beter dig som en man, yeah. Du sa till mig jag brukar vara kall, yeah. Okej, den heter man, inte man. Men man, ja. Den är jag för
värsta viben.
Men då tar jag... Nu får ni hjälpa mig. Vad heter skådisen i... Idris
Elba.
Ja, Bossy.
Den är nice.
Kör.
Den är riktigt nice. Bossy, bossy, godfather, man a OG, man a
half humble, man a bossy, fling a ragga rhythm like it's all free. Man får värsta humöret utav den.
Ja, den är riktigt nice. Nej, men fan, ending on a high note igen. Vi dansar ut här. Hanna, stort tack.
Ja, men gud, tusen tack.
Tack
snälla.
Verkligen för allt. Och ge dem vad de tål.
Ja, men allvarligt talat, vilket energi till skott här, hörni. Mm. Att få komma hit och bara hänga med er och det är också det är lite, jag måste bara säga så här i coronatid när man aldrig träffar någon så bara så här kliva in i en studio med tre andra människor så man är, det är ju så trevligt, alltså IRL kan man liksom bara ha ett litet moment på det.
Verkligen. Jag är så trött på att se människor via skärmen och bara så här, jag ser inte dig. Du, vänta. Okej, okay, du laggar. Du.
Så här, ni är utan fyrkanter. Ja. Det är helt fantastiskt.
Stort tack. Vi ses igen nästa vecka.
Hejdå.
Checkpoint.
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Ses. Hejdå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.